Koppling genom bön och lovsång ger frihet från fängelse. Och vi kommer komma in på texten idag från Apostlagärningarna 16 om Paulus och Silas som sitter just fängslade. Men de tillber Gud, det blir jordbävning, fängelset öppnas och de blir fria. Men innan vi kommer dit så ska vi se vad som hände innan. Men när jag predikade för några veckor sedan så pratade jag lite utifrån filmen Annie, det var nog en månad sedan eller mer, som jag sa var en av mina favoritfilmer när jag var liten. Jag hade tre favoritfilmer, den ena var Annie och sen hade jag två till, för vi hade inte så mycket filmer hemma när jag var liten. Nu kommer faktiskt mina kusiner från Göteborg in igen. De tyckte nog lite synd om oss stackare som bodde där uppe i Orsa och inte hade några filmer, så de brukade kopierade. Så jag hade en VHS-kassett med Robin Hood och Svärdet i stenen, två Disney-filmer från länge sedan. Och de, jag vet inte hur många gånger jag har sett de här filmerna, för det var liksom, det var de jag hade. Men jag älskade framförallt Robin Hood jättemycket. Och jag vet att jag har visat det här klippet någon gång tidigare när jag har predikat här för många år sedan. Men det har ni säkert glömt, och sen är det många nya här. Så ni ska få se ett klipp från Robin Hood-filmen där Robin Hood precis blir avslöjad. Han är på en bågskyttetävling för att vinna Marions hand. Och han är ju grym på att skjuta pilbåge, men han har klätt ut sig då för att inte sheriffen ska känna igen honom och inte prins John heller. Men så blir han avslöjad här precis när vi kommer in i scenen och han blir dömd till döden. Men hans reaktion på det, den vill jag att ni ska kolla på.
Nämen jag er till vinnare. Eller rättare sagt.
Höj lite.
Förlorare. Grip honom. Jag dömer dig till snar, omedelbar och till och med ögonblicklig död.
Nej. Snälla. Snälla syr, jag bönfaller i skolans liv, var barmhärtig.
Bästa känsliga dam, varför då?
För att jag älskar honom i köket.
Älskar? Och er kärlek besvarade den här fången?
Marian, min älskling. Jag älskar dig mer än själva livet.
Ung kärlek. Dina böner har inte träffat ett hjärta av sten.
Men förrädare mot kronan måste dö!
Mot kronan? Den där kronan tillhör kung Rickard! Länge leve kung Rickard!
Länge leve kung Rickard!
Sluta! Jag är kung! Kung! Kung!
Länge leve kung Rickard, ropar han. När han blir dömd till döden, han är kanske i den värsta situationen här i sitt liv. Istället för att bara bli ledsen och säga förlåt eller någonting och liksom hålla på, så bara säger han, den där kronan tillhör inte dig, den tillhör kung Rickard. Han är den rättmätige kungen. Och jag tänker att lovsång som vi ska prata om idag, det handlar ganska mycket om det. Oavsett vem som försöker ha makten i vår värld eller i våra liv på olika sätt, så finns det bara en kung. Kungars kung, Jesus Kristus. Länge lever kung Jesus. Det är vad lovsång handlar om. Att mitt i allt motstånd bara säga det. Peka på honom och säga, det är Jesus som är kung. Ska vi säga det? Länge lever kung Jesus. Länge lever kung Jesus. Länge lever kung Jesus. Bra, ni kan ju tillbe. Länge lever kung Jesus. Han kommer leva för evigt. För han har besegrat döden. Och han kommer för alltid sitta på tronen. Och han är kungars kung och herrars herre. Så vem som än försöker ta makten i ditt liv, så påminn dig själv, påminn din själ, påminn din omgivning om att nej, det är Jesus som är kung. Det är vad tillbedjan handlar om. En aspekt av det i alla fall. Jesus är kung. Han är herre. Och han lever för evigt. Herre, nu ber vi att du ska välsigna ditt ord idag. Jag ber att du ska tala till oss när vi läser från Bibeln. Det du vill tala till oss. Öppna våra hjärtan, Gud, så att vi får ta emot och att ditt ord får slå rot i oss och bygga karaktär i oss och göra oss mer lika dig, Kristus. I Jesu namn. Amen. Ni kan ta upp era biblar och slå upp Apostlagärningarna kapitel 16. För nu ska ni få höra vad som händer innan, varför de blir fängslade, Paulus och Silas. De var ju inte på bågskyttetävling, utan det var andra grejer som hände. Så här står det från Apostlagärningarna 16, vers 16 och framåt. När vi en dag var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som var besatt av en spådomsande. Hon kunde spå och drog in mycket pengar åt sina ägare. Flickan följde efter Paulus och oss andra och ropade: "De här männen är den högste gudens tjänare och förkunnar för er vägen till räddning." Detta upprepades dagligen tills Paulus en dag blev så upprörd att han vände sig om och sa till anden: "I Jesu Kristi namn befaller jag dig att fara ut ur henne." Och genast lämnade anden henne. Och den här flickan blev fri från sin ande. Och man kan fundera på detta, alltså det anden säger genom henne. Att de här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er vägen till räddning. Det låter ju rätt bra, eller hur? Det är ju sant, kan vi tycka. Men två saker som är bra att ha med sig här. För det första, den högste guden i den här kulturen, det var ju Zeus. Så att folk omkring där uppfattar ju kanske, aha, de här står, de jobbar för Zeus och talar om honom precis som våra orakel gör. Och det var inte alls sant. Zeus var ju en avgud liksom. Utan de tjänade ju Jesus Kristus och hebreernas Gud, Javé. Och det är jätteskillnad, för det är lätt att säga Gud är det ena eller det andra. Men så fort vi börjar prata om Jesus, då blir det lite mer specifikt. Och då kan folk reagera på ett annat sätt. Så att i första anblick kan man tycka, men vadå, den högste guden, det är klart. För vi tolkade utifrån vår tolkning, men de såg det som att det var Zeus det handlade om. Och i den här översättningen som jag läste i Nubibeln så står det: de förkunnar för er vägen till räddning. I originaltext skulle det egentligen kunna stå: de förkunnar en väg till räddning. Och det är inte heller sant, för det finns bara en väg till räddning, och det är genom Jesus Kristus. Så att det var liksom, det låg nära sanningen, men det var inte sanningen. Och ofta är det så fina jobbar genom andar och på andra sätt liksom, att det låter, ja, men det låter väl nästan rätt liksom. Det är väl ganska bra. Det är sällan djävulen kommer med horn och gaffel liksom. Då hade han inte fått så många efterföljare, tror jag. Utan det är lite som så här, det ligger nära sanningen. Men Paulus känner på något sätt i sin ande, det här är inte från Gud. Det här är inte rätt det hon säger. Så till slut så bara vänder han sig om och så säger han: "I Jesu Kristi namn befaller jag dig att fara ut ur henne." Och då gör anden det och hon blir fri. Hon blir helt fri. Och vi ska få se snart vad det resulterar i. Men jag skulle vilja att Björn och Joakim, kan inte ni komma upp? Och Tuva. Ja, är det någon mer som vill komma upp? Kom. För här är ett gäng som ni har varit. Dels var ni för en månad sedan ungefär i Vänersborg på en hälsomässa. Och sen har ni varit, några av er, i Stockholm. Nu på en annan mässa. Ni kan väl berätta vad som har hänt där apropå det här, för att det är, jag tror ni kan känna igen lite av det som har hänt.
Jag bad även Tuva vara med här, för hon var ju med i Vänersborg här för några veckor sedan, och du har inte fått möjlighet att berätta om det, men det var ju så kul att du var med. Det är ju framförallt väldigt roligt att teamet har växt här nu, att Joakim och Tuva har varit med här bland annat. Så kan inte du berätta lite vad som hände där? Och ni fick ju be för någon också på ett väldigt spännande sätt, du och Hanna. Så du kan ta den micken så kan du dela lite.
Ja, jag var i Vänersborg och det var en speciell upplevelse. Men det var väldigt givande och roligt att få vara med där också. Men en speciell sak som hände, det var när Björn och den sista som var med, de var inne på seminariet, och så var det jag och Hanna kvar då. Och då kommer en man som heter Oskar fram, och han var där på mässan och typ gjorde reklam för sin podd eller podcast som hette Spökpodden, tydligen är det en jättestor podcast som har typ 1 miljon lyssningar. Mm. Men han kommer i alla fall fram och jag tror han börjar prata lite om sin podd och fråga om vi vill vara med typ. Och sen undrar han vad vi gör. Och så berättar vi att ja, vi ber till Gud liksom, om du vill det. Och då sa han, ja visst, ja, det kan jag väl testa. Så satte han sig mellan mig och Hanna. Och så sa han, jag har väldigt ont i nacken och har haft det jättelänge liksom, upp i nacken, så här ner i ryggen och axlarna. Och så satt han liksom och tittade lite så här för att han kunde liksom inte riktigt vrida huvudet för att han hade så ont. Och då bad jag och Hanna för honom, bara en enkel bön. Och så var det, man såg hans ansiktsuttryck och bara, och sen bara, nej men, nej men. Och så var han jätteglad och så sa han, vad har ni gjort? Ni är så sjuka i huvudet, hur gjorde ni det här? Ja. Vad hände? Vad hände? Och så bara försökte vi liksom förklara att nej men, vi bara bad en enkel bön till Gud, liksom. Det är inte någonting vi har gjort. Och sen vet jag inte hur mycket det gick fram att det inte var vi som var healers utan att det var Gud. Ja. Men jag var oavsett jätteglad bara att han slapp ha den smärtan. Wow. För det vet man ju hur jobbigt det är och ont i nacken liksom. Och det är ju en del av att sprida Guds rike, att verkligen folk blir friska.
Yes.
Så det var jätteroligt. Och han sa sen när vi träffades senare också att det var helt borta. Och han var så glad så han gav mig en kram och han gick ju och berättade för andra också. Liksom. Så det var jätteroligt.
En applåd för Jesus.
Ja, tack. Ja, men vi var ju i Stockholm igår då, så vi kom hem ganska sent igår kväll. Och,
håll micken lite närmare.
Ja, men jag tyckte att det var en fantastisk dag där vi fick verkligen se många som blev förvandlade då. Så att det kändes också väldigt välsignat med de här andra besökarna där, att vi fick möjlighet att prata med dem och verkligen, men det var en fantastisk resa där då. Mm. Och sen fick vi också möjlighet att be för ganska många, jag tror det var säkert mellan 25 till 50 personer som vi fick samtala med och berätta om Jesus då. Sen jag tänkte lite på det som du sa där, att i de här forumen så det är mycket det med universalism, så det får man ju ha med sig att när de säger då att de tror på Jesus, att ja, det är en annan version av Jesus. Ja. Så att, nej, men det var verkligen fantastiskt.
Mm. Jätteroligt att du är med, Joakim. Mm. Det är fantastiskt. Och vi kan väl visa lite bilder. Jag tror att vi har ett par bilder så vi får lite känsla för hur det såg ut där på plats. Det ser ni, Joakim står vid bokbordet och där uppe har vi en bild, lite mer överblicksbild över hur det kan se ut ibland när det är lite rullians där. Där det är Björn i bakgrunden. Och där har vi en liten bild ifrån seminariet här. Men du kan väl berätta, Björn, lite om det, vad som hände där vid seminariet.
Ja, nej, men det hände ju ganska mycket saker. Men just vid seminariumet så var det så här att vi skulle ha seminarie 15.45 i rum 8. Jag var lite sen dit jag och Björn skulle hålla i seminariumet. Och jag kommer dit och det är ingen där. Mer än Björn, Joakim. Och jag tänker, men vad är det här? Det måste ju komma folk. Så vi gick ut lite grann utanför och sa att det var här i seminarium. Och Björn gick också ut och sa, kom det en kvinna gående där? Och så förklarade Björn att vi kommer ett seminarium här. Och jag upplever att du har ont i knät och artros och Gud kommer hela dig. Ja, det har jag. Så det började föda tro det. Så att hon kom in där helt bara, jag tror att hon redan då visste att någonting skulle hända. Och sen kommer det, ja, det kommer några till. Fantastiskt roligt att vi får vittna om Jesus. Får dela ut, den här kvinnan satt där med sin mamma. Och när hon satt där så höll jag på att vittna om min resa med Jesus. Om hur jag blev frälst och lite saker som har hänt. Och så började jag uppleva så starkt att ja, men du har ont i ryggen. Stämmer det? Ja, jag har jätteont i ryggen. Ja, men jag tror att Jesus vill hela dig. Ja, det gjorde han sen också. Det hände så mycket saker. En annan sak, vi fick be för en som heter Per, PA kallar vi honom. Han fick verkligen uppleva Guds kärlek och kraft. Han hade varit med som liten i kyrkan men kommit bort. Men det var som en glimt från himlen kom ner på honom. Och det var riktigt kraftfullt och härligt. Sen var det en annan kvinna vid montern. Alltså det handlar lite om att gå på vad Gud säger också. Och jag upplevde så starkt att hon hade ont i foten. Så jag bara, men du har väl ont i foten i benet? Nej, det har jag inte. Och då tänkte jag, nej okej, det är någon annan då. Så fortsätter vi prata om böckerna och dela ut böcker. Jag bara, men du måste ha ont i foten. Hon bara, ja det har jag, men inte just nu. Och det var i högra foten. Jag bara, ja men då får vi be för det. Men det är väl mycket sådana saker. Gud verkar väldigt stark på de här mässorna och folk blir helade. Och många människor tar emot Jesus. Och det är ju det mest fantastiska. Och mycket sker efter helande.
Det är otroligt roligt att se vad Gud gör på de här seminarierna också som Björn berättade om. För att nu har vi haft 3 stycken seminarier. Vi hade 2 stycken i Vänersborg och så hade vi det här där Joel lät mig hålla i det tillsammans med Björn. Alltså på de 3 senaste seminarierna, man får ju nypas i armen för Gud har gjort såna fantastiska saker. Alla de personerna som har kommit dit och velat ha förbön för helande har Gud gripit in och gjort mycket bättre eller helt friska. Alltså de har vittnat om det. Så det har varit en sån otrolig nåd från Jesus liksom, att han har gripit in och helat människor. Och man blir så fascinerad att få vara med i det. Och nu på det här seminariet så var det även så att när vi då i avslutningen så höll jag en liten kort appell och berättade om vad det innebär att följa Jesus och vara lärjunget i honom. Och så gjorde jag en inbjudan där för de som ville ta emot Jesus. Nu var det var 3 personer där som inte var troende då som var på det här seminariet. Och alla de 3 ville överlåta sig till Jesus och bad mig i den här överlåtelsebönen. Så det är så gott, fantastiskt vad Jesus gör. Och det är lite svårt så här att faktiskt beskriva vad Jesus gör, för det är så fantastiskt. Men det är i alla fall lite smakprov och det känns som Gud har öppnat en dörr. Och jag är så glad också att se liksom den här utvecklingen i oss som är med som team. Nu är några av oss som är med här, men Johan Lundgren har varit med, Hanna Fredriksson har varit med och så vidare. Det är ett gäng som har varit med här och som får växa. Och i lärjungaskap och i att vara uppkopplad och ledd av den heliga ande. Och det här bygger någonting för församlingen också tror jag. Som är fantastiskt för Guds rike. Och Björn, ja, ni märker ju hur profetiskt han bara flödar i kunskapens ord och det profetiska. Och får vara använda av Gud. Och det är så underbart att se. Och jag tror att det är någonting på gång. Så vi ska be att Gud får leda oss i det här. För vi är något på spåren där vi som församling får vara lite i framkant profetiskt i Sverige och få gå in i en dörr där Gud kan verka på ett fantastiskt sätt. Så det är roligt att vi har den här serien uppkopplad just nu, för det här känner det verkligen som att Gud håller på att koppla upp oss på ett fantastiskt sätt.
Så bra.
Alltså vilket gäng, ni är ju fantastiskt ju. Så kul att höra. Och vara med och be för detta. Och jag tänker att vi kommer fortsätta be. Vi kommer i slutet på gudstjänsten här be för sjuka och vi kommer be för allt möjligt som man vill ha förbön för. Och det kommer vi alltid göra. Vi kommer fortsätta med det varenda söndag. Men någonting händer när vi också ber för människor utanför de här väggarna. Ibland skapar det ännu större tro på något sätt. För att man är så beroende av att nu måste Gud dyka upp. Och man liksom, det väcker någonting annat. Så att jag vill bara uppmuntra er. Och om ni känner när ni hör Björn dela det här. Liksom, ja, men jag fick ett ord och jag delade det. Och du känner, ja, men hur får man det? Eller har jag hört Gud någon gång? Eller hur gör man? Be Gud om den gåvan. Be om mer. Det är en gåva från Gud. Och Gud vill ge den till oss liksom. Så gör det och gå fram gärna i förbön efteråt och säga, men jag skulle vilja växa i det. Jag skulle vilja kunna höra Gud bättre och våga lita på att det är Gud och ta sådana steg. Be om det så kan du få det. För den heliga ande vill tala till oss alla. Det handlar mycket om att vara uppkopplad bara. Så det är något att be för. Tillbaka till apostlärningarna. Nu är det en flicka som också, hon hade en ande som inte var från Gud. Utan det var en spådomsande, pytonande heter det på grekiska. Och nu har hon blivit fri. Genast lämnade anden henne. Men vad hände då? Jo, det här fick konsekvenser ekonomiskt för hennes ägare. Hon var ju slav. När hennes ägare såg att de inte längre kunde tjäna pengar på henne, grep de Paulus och Silas och släpade dem inför stadens myndigheter på torget. Det slapp ni, Björn. Ja, det var skönt. Man förde fram dem inför de romerska domarna och sa, de här judarna vänder upp och ner på hela staden. Lite överdrivet kan jag tycka. De hade befriat en slavflicka, men i alla fall. De förespråkar seder som inte är tillåtna för oss som romerska medborgare att anta eller praktisera. Alltså de kände av att här kommer några som bär på ett annat budskap, ett annat evangelium. Och de reagerar och det får liksom, det andliga kriget får på något sätt fysisk, det händer någonting i den fysiska världen. Hela folkmassan började då angripa Paulus och Silas och domarna befallde att man skulle ta av dem kläderna och piska dem med spön. Väldigt förnedrande. De blev svårt slagna och efteråt kastades de i fängelse. Fångvaktaren fick order om att vakta dem mycket noga och placera dem i den innersta cellen där han låste fast deras ben i en trästock. Känner ni igen det här? Jag har sagt förut att Lukas evangelium och apostlagärningarna, det är tvådelat. Och Lukas evangelium, det berättar han vad Jesus gjorde. Apostlagärningarna är vad de kristna fortsatte att göra. Alltså, eller vad Jesus fortsatte att göra genom de kristna, genom den första församlingen. Och Jesus, han gör bara gott, eller hur? Han befriar människor från orena andar. Och han blir dömd och han blir död, slagen, piskad. Han blir till och med dödad och inlåst. Han blir inlåst i sin grav. Eller de sätter ju vakter utanför graven. Och här är lite samma sak. De har gjort det Jesus bad dem att göra. Och de får lite, det blir lite samma konsekvens för dem. De blir inlåsta i den innersta cellen. Man tänker, vad är de så rädda för? De har redan piskat och slagit dem. De blir liksom inte i den bästa formen. Men ändå blir de inlåsta längst in. Det är som att de vet att de här bär på en kraft som är stor. Och likt Robin Hood-filmen så ser det ut som att fienden har vunnit nu. Piskade fastlåsta i en trästock längst in i fängelset. Det kanske inte är den scen du ser framför dig när du tänker på en bönenatt eller en lovsångskväll. Nu ska vi ha en lovsångskväll. Ja, det betyder att vi sitter in i en kall fängelsehåla fastlåsta i en stock. Piskade och utskämda liksom. Men det var deras verklighet den kvällen. Det var där de satt. Det var det de hade råkat ut för. Men vad är deras respons? Ja, ah, det är fel text uppe förut. Deras respons är så här. Runt midnatt satt sedan Paulus och Silas och bad och sjöng lovsånger till Gud. Medan de andra fångarna lyssnade. De väljer att tillbe. De väljer att ropa Jesus är kung. Länge leve kung Jesus. Mitt i sin fångenskap. Mitt i fängelset. Och mitt inför de andra fångarnas liksom närvaro. De är där, de hör på, de ser vad som händer. De andra dras in i deras tillbedjan på något sätt. De vet att ingen fångenskap i världen kan stoppa Jesus Kristus. Eller hur? Det hade ju redan försökt några år tidigare. Men Jesus besegrar döden. Gång på gång. Han besegrar på olika sätt. Och slutligen så dör han själv. Men kommer tillbaka. Han uppstår. Han har själv varit fängslad, piskad, övergiven, dömd och dödad. Men han har besegrat döden, kommit tillbaka till livet och lever. Jesus sitter på tronen på faderns högra sida. Och detta gör att de med glädje och mod kan sjunga ut mitt i fångenskapen. Mitt i fängelset. Lovsången har kraft, mina vänner. Tillbedjan och bön till den levande guden genom Jesus Kristus, det har kraft. Och det är inget vi gör bara när vi mår bra, utan det är ett mindset, det är ett sätt att tänka, det är ett beslut. För du kan också uppleva, och jag kan också uppleva i olika tider i livet som känns som ett fängelse, som känns som att det finns inget hopp just nu. Jag är sjuk, jag är trött, jag är utsliten, jag är fattig, jag får inget uppehållstillstånd. Du kan ha massa olika saker som gör att det bara känns som ett fängelse. Du sitter där i trästocken liksom. Men det betyder inte att du inte kan tillbe. Utan tvärtom, du kan tillbe. Och när du väljer att tillbe, då händer någonting. Lovsången har kraft. För vad är det som händer? Vi hoppar över den här. Jo, Då kom det plötsligt ett jordskalv som var så kraftigt att fängelset skakades ända ner i grunden. Och i samma stund flög alla dörrar upp och kedjorna föll av fångarna. Alltså det är ju sån rolig bild. Alltså de sitter där och tillber och så bara plötsligt bara skakar och så bara pjum, så blir alla fria liksom. Bojorna faller av. Fatta vilken flopp för de här fångvaktarna. De blir fria och det verkar som att det påverkar alla. Alla fångarna blir fria. Egentligen skulle Daniel Grindeland ha stått här och delat sitt hjärta lite nu, men han är hemma med sin dotter som har vattkoppor. Men den 10 november så kommer vi ha en lovsångskväll här. Då kommer Hope for this Nation, som är ett gäng unga vuxna kan man säga, som har fått på sitt hjärta från Gud att hjälpa församlingar och sammanhang att komma in i tillbedjan, en sån här typ av tillbedjan som sätter människor fria, som sätter städer fria, som kommer med liv. Och Daniel har fått en vision. Han har upplevt utifrån den här texten att Gud vill att det här ska få vara, den här platsen ska kunna få vara som ett epicentrum i ett jordskalv. Ni vet, centrumet där det liksom är som starkast, där allt utgår ifrån, och så påverkar det ut liksom till andra sammanhang. Och den här samlingen som vi har den 10, det är ett steg i det. Så kom och var med den kvällen. Vi tror att det kommer vara en viktig kväll. Då vi bara har fokus på lovsång och tillbedjan. Få upphöja Gud för den han är. Att få ropa, länge lever kung Jesus. Med sån kraft så att det faktiskt får skakningar som påverkar i det andliga klimatet. Som kan sätta människor fria. Då vaknade fångvaktaren. Och när han fick se att fängelsets alla dörrar stod vidöppna. Det var inte riktigt så han hade lämnat den när han gick och la sig. Men han kommer in. Alla dörrar är vidöppna. Ni kan ju tänka er hur det skulle vara om ni jobbar på ett häkte eller fängelse. Liksom. Så vaknar ni, kommer in. Så bara, alla dörrar är upplåsta. Alla bojor är öppna. Liksom. Då trodde han att fångarna hade flytt. Och det är inte så konstigt, det skulle jag också tro. Liksom, här har de världens chans. Så han drar sitt svärd som fångvaktare har. Har du svärd, Anders, på jobbet? Ett litet svärd. Ja. Men han hade ett stort svärd, tänker jag mig. Det står ju faktiskt inget om storleken, men jag tänker mig att det är ett jättestort svärd som han drar, jättedramatiskt. Och så tänker han ta sitt liv. Det var hårda straff på den här tiden för fångvaktare som lät fångar rymma. Man blev torterad. Och då tänkte han, det är bättre att ta mitt liv. Det är mer skonsamt. Kanske var han rädd också för sitt rykte eller olika saker. Så han är beredd att ta sitt liv här. Han drog sitt svärd för att begå självmord. Men Paulus ropar till honom. Gör dig inget illa! Vi är kvar allihop! Då bad den skräckslagne fångvaktaren om ljus. Och så sprang han in. Tänk dig den scenen. Det blir ljust igen här inne. Det var säkert kolsvart. Liksom. Han får facklar eller någonting. Han kommer in. Och så ser han, men där sitter alla. De sitter kvar. Hej, hej. Så här är vi. Jättekonstig scen. Liksom. Och han blir skräckslagen. Och han kastade sig på knä framför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem ur cellen och frågade, vad ska jag göra för att bli räddad? Märker ni hur deras tillbedjan, deras lovsång, deras protest på något sätt, att mitt i det här fängelset inte vika sig och sitta och förbanna fångvaktaren eller vara arg på omständigheterna. Att istället välja och säga, länge lever kung Jesus. Så händer någonting som totalt förändrar situationen. Han som nyss hade piskat och fängslat och låst in dem sitter nu på knä och frågar hur han kan bli frälst, hur han kan bli räddad. Och nu kommer det. De svarade, tro på Herren Jesus så ska du bli räddad. Både du och din familj. Så den här räddningen finns för alla. Men det handlar om Jesus. Det är inte bara den högste guden i största allmänhet. Utan det är Jesus som räddar. Tro på Herren Jesus. Då ska du bli räddad. Både du och din familj. Jesus är den som kan rädda från alla fängelsen. Jämför kontrasten i detta. I verserna innan så hade de befriat en flicka. Hon var fången andligt. Och så fick de tala och säga ut ur henne. Och hon blir fri. Hon blir befriad. Och nu är det fångarna som blir befriade när de tillber Jesus. Och även nu så blir fångvaktaren fri. För frågan är, vem var mest fånge i de här berättelserna? Var det flickan? Var det Paulus och Silas som var fastlåsta och piskade? Eller var det kanske fångvaktaren som hade bundit dem? Friheten här inne, i hjärtat, i själen, den är värd så mycket mer faktiskt än vår fysiska frihet. Vi kommer aldrig bli helt fria. För vi har alltid saker som vi behöver göra eller lagar vi lyder under på olika sätt. Liksom. Så är det. Andra mer än andra. Vi har inte ekonomiska friheter. Vi har inte fysiska friheter fullt ut allihopa. Och det kan vara andra saker som gör att vi är begränsade. Men evangeliet är att friheten här inne, den som bara Jesus kan ge, det är den viktigaste friheten. Du kan få allt i världen men ändå vara bunden. Du kan sitta i fängelse och vara helt fri. Och det är en paradox. Men för oss, jag tror det viktigaste är bara, säg till Jesus, gör mig fri här inne. Gör mitt samvete rent. Förlåt mig min synd. Låt mig få leva som att du är Herre Jesus. Då blir du fri på insidan. Och då finns det inga omständigheter som kan få dig fången. Det är evangelium. Det är goda nyheter. Och sen kommer något av det vackraste i hela Bibeln. Ett av mina favoritställen. De fick sedan berätta budskapet om Herren för fångvaktaren och hela hans familj. Och fångvaktaren tog genast hand om dem, tvättade deras sår mitt i natten. Han och hela familjen lät sedan döpa sig. Han tog med dem upp till sin bostad och bjöd dem på mat. Både han och familjen var överlyckliga för att de hade kommit till tro på Gud. Om jag fick resa i tiden så hade jag rest och varit med på den här middagen. Jag tänker mig att det är något av det vackraste som finns. De sitter där och bryter bröd tillsammans och äter soppa. Tänker mig att de gör någon anledning. Jag har ingen aning om de gör, men jag tror det. Och de sitter där och de är överlyckliga. Och den här mannen som precis har piskat och slagit dem, han har nu tvättat deras sår och gjort dem i ordning. Och han bara älskar Jesus Kristus. Och någonting har hänt på insidan i honom, i hans fru och i de andra som finns i det här hushållet. Vi vet inte vilka de är, men någonting har hänt. De har kommit till tro på Gud. De har kommit till tro på Jesus Kristus. Vilken fest. Tänk vad tillbedjan kan göra. När vi tillber Gud på riktigt, i ande och sanning, så att marken skakar, så att den andliga världen skakar, då händer såna här saker. Då kommer människor till tro. Då förvandlas vår omgivning. Och det är därför jag tror att det alltid är strid om tillbedjan i församling. Det finns alltid massa åsikter och det dras åt ena och andra hållet. För att det här är så viktigt för Gud. För han, och den onde vet att när vi tillsammans i glädje och kraft tillber Gud, då är vi farliga för fienden. Länge lever kung Jesus. Vi ska tillbe nu. Åsa och Paolo. Valfri basist.